Välkommen till Pratbart, motivation.se:s ledarskapspodd för nyfikna ledare. Jag heter Per Winblad och är chefredaktör på motivation.se. Tillsammans med våra expertskribenter Maria Lani och Helena Timander bjuder vi er på en serie av samtal om ledarskap, hållbarhet, kultur och värderingsfrågor. Maria och Helena driver Vision Takeoff och jobbar dagligen med värderingsarbete och analyser av företagskultur och anlitas både som föreläsare och workshopsledare inom området. Tillsammans har de skrivit boken Lycklig lönsamhet och är sedan sommaren 2013 expertskribenter inom värderingar och företagskultur hos oss.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Pratbart här på Café Rival i Stockholm. Och ett särskilt varmt tack till er två, våra gäster idag. Johanna Frelin, vd på Hyper Island. Och Louise Ring, HR-direktör i Axfood-koncernen. Och jag tänkte faktiskt be er att presentera er och berätta vilka ni är. Johanna, du kan väl börja. Mm.
Jag jobbar på Hyper Island sedan nästan 4 år tillbaka. Och vi jobbar väldigt mycket med värderingar, företagsvärdering, både internt på Hyper Island, för det är liksom en värderingsstyrd organisation, men också väldigt mycket kopplat till andra företag, där vi hjälper företag att ta fram den kultur, värderingar, attityder och beteenden som de behöver för att klara av den digitala transformationen. Gå från att vara liksom ett ålderdomligt företag, kan man säga, till ett modernt, nytt och effektivt företag.
Mm. Spännande. Louise, vem är du?
Ja, jag heter Louise Ring och jobbar, som du sa, på HR-direktör på Axfood-koncernen och har också jobbat mycket med värderingar och kärnvärden, som vi säger i vår organisation. Vi tillhör ju Axel Jonsson-koncernen som har en lång tradition och har funnits länge som företag, och sen så har vi Axfood som är ganska ungt företag, bildat 2000. Så vi har sedan 2005, kan man väl säga, fått i uppdrag av vår styrelse då att skapa en gemensam kultur för egentligen 300 juridiska bolag. Så det har jag jobbat med.
Mm. Spännande uppdrag. Idag ska vi prata om någonting som ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Och det här ämnet handlar jag om hur man kan driva företag utifrån värderingar, vad det faktiskt innebär i praktiken. Och varför det är viktigt och värdefullt. Varför ska man göra det för? Och lite bakgrund då. Att jobba med värderingar och kärnvärden är en het fråga. Det är någonting som alla säger att de gör. Det finns inget företag idag med självaktning som inte säger att de har kärnvärden. Men svårigheten ligger väl i hur man ska använda dem rent praktiskt då. Vad ska vi använda de här värderingarna till? Det finns väldigt stort fokus på just orden. Man lägger ner massvis med pengar på PR-byråer, reklambyråer. Man trycker upp planscher och det är t-shirts och det är karameller och det är allt möjligt. Massa jippon kring det här med värdeord. Men väldigt lite kring vad det faktiskt handlar om. Beteenden, attityder och vad man gör i vardagen. Ett annat sånt här ämne som är på tapeten är etik och moral. Vi pratar mycket om dåliga beteenden. Det är många som uppför någon form av sån här etikkodex som man ska följa. En annan trend. Så det är högaktuellt oavsett vilken typ av organisation som du faktiskt jobbar utifrån. Och vårt perspektiv, det är att det inte handlar om ord. Det handlar om handlingar i vardagen och vad vi gör till vardags. Och vara konsekvent i sitt beteende och kring sina värderingar. Att det inte är någonting man gör under en period eller någonting som gäller bara några, utan att det faktiskt gäller alla. Att det är både en karta och en kompass som man ska följa i alla väder. Och inte minst att lyfta fram de goda beteendena och de goda historierna. Lite som jag var inne på, att vi har ett mycket stort fokus framförallt i media på dåliga beteenden. Vi pratar mycket om folk som fuskar och gör saker vi inte vill. Medan vi borde prata mer om goda beteenden, goda historier och sånt som inspirerar oss för att bygga både de företag och det samhälle som vi faktiskt vill ha. Så det är lite vårt perspektiv på den här frågan. Men vi är förstås jättenyfikna på hur ni ser på det här och hur ni tänker. Varför ni tycker att det är viktigt och vad som både är möjligheterna och utmaningarna med att att driva ett företag utifrån tydliga värderingar. Louise, vill du börja?
Ja, jag blev så glad när du sa så att det är inte PR-byrå eller konsulter som kan driva ett värderingsarbete i en organisation. Och det tror jag är jätteviktigt. Så när vi startade 2006 kan man väl säga egentligen riktigt ordentligt i företagsledningen. Och sen så jobbade vi ner i ledningsgrupper och har jobbat igenom hela organisationen. Så inte förrän, jag skulle tro nästan 2008-2009, så började vi trycka material. Och jag fick mycket kritik för det, för man tyckte att ja, men det borde man ju ha gjort. Vi måste ha någonting att hålla handen och cheferna ville gärna dela ut någonting. Men det var bara för det, precis det du säger, att man kan aldrig i tryckt material förmedla ett beteende eller en handling. Utan vi måste jobba med det i processer, i case, i sätt att arbeta, i vardagliga handlingar och berätta goda historier. Så jag håller med dig.
Ja, vad bra.
jag tänker också att många tycker att det är väldigt fluffigt och svårt. Så fort man kommer in i ett värderingssammanhang. Och då brukar vi, så att när jag har en utbildning till exempel via Hyper Island, så brukar vi börja med att man skapar värderingarna för den utbildningen. Så att vi är 30 personer, vi ska vara här under en dag eller tre dagar. Vilka värderingar och vilken kultur ska råda här? Nu under den här dagen eller de här tre dagarna. Och det är en liten process som tar kanske 20 minuter för att människor ska förstå att det är väldigt enkelt. Och då får man komma på saker som att det ska vara okej att ställa dumma frågor. Ja, men okej, men då får man nysta vidare det. Men hur vet vi att det är okej att ställa dumma frågor? Och så får man liksom bara borra vidare så att det blir väldigt så här, aktiva små beteenden. Och jag tycker att när människor har varit med om en sån liten enkel process så ser de också att det inte är... Det är inte rocket science, utan det handlar om väldigt vardagliga saker. Det kanske visar sig att det är okej att ställa dumma frågor bara om folk lutar sig framåt och ser glada ut, till exempel. Det kan vara en enkel liten sak som man kan göra i sin vardag.
Det låter också som det är väldigt viktigt med dialogen.
Att
prata om och att reflektera över beteenden. Vad tänker ni kring det?
Absolut, och jag tänker både dialog men också feedback. Därför att jobba med feedback, det tycker jag de företag jag har varit inne i, där jag ser hur man jobbar aktivt med feedback som ett sätt. Och det kan vara alltså att man bara ger positiv feedback till exempel för att stötta ett beteende. Att det går mycket, mycket snabbare att få till de beteendena som man vill ha. Därför människor behöver ju spegla sig i andra personer.
Jag tänker lite grann av vår framgångsfaktor i vårt kulturarbete har varit att vi har jobbat med förändringsledare. Alltså att vi har, när vi började i ledningen och sen var vi högsta cheferna och sen så utbildade vi ett stort antal förändringsledare som drev det längre ner i organisationen. Och sen när vi kom till butikschefsnivå, vi har ju butiker i vår organisation, eller våra lagerenheter där många människorna finns, så blev det två butikschefer som hjälptes åt med sina butiker. Och jag har en inre tro att när man ska förmedla till andra så måste man tro själv. Och där skapas ju ett troligt både undertryck från organisationer. Att här står det två butikschefer som har halva sin butik och halva sin kollegas butik. Då måste man tro på det man förmedlar. Och lever man inte det, då kommer medarbetarna att ifrågasätta. Och det är precis vad som har hänt under vår resa. Att när vi har jobbat enligt den här processen så blir undertrycket så stort på chefer och ledare att man ifrågasätter om man inte lever efter det som vi önskar. Så det tycker jag är den bästa medicinen för att lyckas.
Det är en jätteviktig poäng tycker jag som du tar upp där. För att jag tror att det ofta kan vara så att man som ledare, ledningsgrupp kommer fram till att nu ska vi jobba med kulturen och värderingen och beteenden i vår organisation. Men vi behöver inte jobba så mycket mer, utan det är alla andra, de där som ska göra det, inte vi som helhet. Och det du är inne på är ju jätteviktigt att walk the talk, alltså att som ledare visa i sina egna beteenden och vanor i vardagen, de handlingar man kan göra synliga i organisationen, att det är där nyckeln är till att någon annan ska våga göra det och att förstå att det finns en vinst med att göra det.
Och det kräver ett helt annat ledarskap, alltså, än vad vi är vana vid. Och det är den, tror jag,
det ser jag som ett hinder många gånger när jag jobbar med värdering i andra företag. Därför att ledarna är, alltså det kräver också att du ska våga släppa kontrollen. Dels måste du leva som du lär, alltså, och aktivt. Alltså det är verkligen aktivt. Om vi tror på att, som på Hyperion har vi en värdering som heter Team is everything. Och tror vi verkligen på den, då ska cheferna inte sitta i egna rum till exempel. Och då får man inte göra det. Och den typen av beslut som måste ledare våga ta, även om det drabbar dem själva, om de själva tycker ett negativt sätt. Men där tycker jag många är lite skraja för att släppa kontrollen och lita på sina medarbetare. Utan man vill ha både värderingsstyrt ledarskap, men också lite traditionellt, konventionellt kontrollledarskap också. För säkerhets skull, ifall det inte funkar.
Just det, precis. Ja, det kräver ju stort mod att jobba aktivt med värderingar. Både utifrån de perspektiven du pratar om, Johanna. Men även alltså att våga stå för det man egentligen tycker och tänker hela vägen. Det är inte helt enkelt alltid och det är inte alltid så bekvämt. Och om vi tittar på vårt land, Sverige, som är en av världens mest konsensusdrivna samhällen som finns i världen. Där vi är väldigt måna om att alla ska tycka likadant gärna, för att vi alla ska vara med på samma resa. Då blir det ju klart lite obekvämt ibland om jag säger att jag står för en sak fullt ut. För det innebär också att jag utesluter någon med mina åsikter eller med mina värderingar. Och det är vi ju inte riktigt vana vid än kanske. Det är något vi måste träna oss på som ledare.
Och sen också tycker jag att, som jag tycker blir lite ovant i den svenska kulturen, att människor, vissa människor kanske faktiskt inte ska jobba på det här företaget. För man är inte i linje med de värderingarna som företaget har. Och då får man ju faktiskt sluta. Därför att det kan inte ändra värderingar på företagen för att någon inte håller med.
Och tänka på en annan sak då. Och det är det här, vi får ofta frågan när vi är ute och föreläser eller håller workshops. Ja, men om man blir så här tydlig då, som vi förespråkar att man ska vara. Och vi menar ju på att man får ju rätt medarbetare, precis som du är inne på. Det är lite självsanerande system då, om man är väldigt tydlig med vem man är och vad man står för. Men då får vi ofta frågan, ja, men hur gör man då när alla, blir inte alla stöpta i samma form? Blir inte alla likadana? Hur får vi innovation och sådär? Och då, vårt svar är ju att det finns ju inte rätt kultur. Det finns ju inte en kultur som funkar för alla, utan det ska vara rätt personer i rätt konstellation. Det är det som skapar rätt kultur, om man ska kalla det för det inom citationstecken. Men vad har du för tankar kring det här med att vissa starka kulturorganisationer ibland anses lite som sekter?
Det funderar jag väldigt mycket på. Nej, men för mig är det så himla viktigt att värdering och kulturarbete, det är ett medel för att nå målen. Och att man ska ha affärsmålen, det är liksom i första rum. För att vi når de här målen, då behöver vi ha de här kulturen, de här värderingarna och jobba med dem på det här sättet. Men jag kan se både min egen organisation faktiskt. Jag kan ta min egen organisation som exempel. Där kan jag se hur det också kan bli avarter. Det vill säga att man tycker kulturen och värderingen är så viktig, så man jobbar med det som en egen liten bubbla. Och då tycker jag att jag ser hur det blir en sträng kultur istället. Det vill säga att det är bara vi som lever renlevnad i de här värderingarna som vi har eller i vår metodik. Det är bara vi som gör rätt. De andra teamen, de andra människorna gör fel. De borde inte få vara kvar. Utan vi är och då skapas en slags fundamentalistisk rörelse.
Fördömande.
Det blir fördömande och strängt och inte alls så där öppet som ändå värderingen var. och det tycker jag finns. Och då för mig blir det då sektliknande beteenden. När man börjar stänga in sig och inte ta intryck av andra och inte låta också värderingarna faktiskt förändras över tid. Eller som vi har väldigt starka värderingar och sen så har vi startat i Asien, i Singapore. Och det är klart att då måste ju det finnas Hyper Island-värderingar. Och sen måste det finnas en kultur som färgar de värderingarna. Och det måste ju vara okej. Det kan ju inte vara att det är den svenska tolkningen som är den som gäller. Men så där tycker jag är en fin gräns kring när man jobbar med värderingar och kulturen för kulturens skull. Istället för att verkligen att det ska gå mot målen.
Men det där tror jag är jätteviktigt, att om man skulle sätta några punkter där man behöver vara aktsam så är det där. Ja. Och sen kan ju också värderingarna användas emot i situationer, ja, alltså som ett slagträ eller så. Så att, visst finns det också, ja, absolut, det måste man tänka. Men jag tänker på mig själv som har jobbat på Hennes & Mauritz, där man kanske är H&M och IKEA är ju sådana där man ibland säger att det är sektliknande kulturer. Och jag tänker på det efteråt när jag har slutat. Var det så? Nej, det upplevde jag aldrig. Jag upplevde att det var en otroligt stark kultur som man berättade om en symbolisk ledare som levde. Men man kände ett sådant engagemang att då såg jag det aldrig. Mm. Nu när jag ställer mig utanför så kan jag kanske se på det på ett annorlunda sätt.
Så att det är mer ett utanför perspektiv,
ja,
kanske?
Ja, mer. Alltså det fanns ett så starkt engagemang att jag skulle aldrig säga att jag kände det då.
Jag tänker att gränsen är ju väldigt hårfin däremellan och hur man definierar det också. Vi brukar ju använda IKEA som ett exempel på ett företag som ofta blir kritiserat för att de är sektlika. Men deras syfte är ju inte att frälsa världen och att frälsa alla, utan de vill frälsa rätt människor, rätt kunder, rätt medarbetare. Och hos dem funkar det ju så att om du kommer in där och inte köper deras kultur, inte köper deras värderingar, ja då slutar du väldigt snart. Men de är också väldigt måna om att ta in nya för att testa, utmana sin egen kultur för att se vad behöver vi stretcha. Men passar de inte in, trivs de inte, då slutar de. Och så har vi den andra kategorin, de som älskar det där. De är ju kvar hur länge som helst. De lever hela, de har hela sitt liv där och de skulle ju inte säga att det här är en sekt. Så att jag tror verkligen att du har rätt i att det beror på vilket perspektiv man har. Men det är nog samtidigt viktigt att man ändå har en dialog, ett samtal om vart är vi på väg och är vi för stränga nu? Gör vi det här för sakens skull eller har det ett värde? Så återigen, hur viktigt det är med dialogen, samtalet, reflektionen.
Jag tänker det, vi är ju ett företag med ett house of brand. Alltså Axfood är ju koncernen och sen har vi Hemköp och Willys och sånär. Vi har ju 5 kärnvärden som är gemensamma och sen har vi 1 för varje koncept. För att det driver konceptet så att säga, som Willys vill leva lågpris. Så det har ju varit för oss ett sätt att bygga gemenskap, effektivitet, integration och sen även särskilja det som är att särskilja. Så det är också en liten annan väg än vad många företag väljer.
Det är en intressant poäng för att subkulturer kan man ju inte komma ifrån. Vare sig man är en stor koncern som ni är, där det faktiskt är olika bolag som har olika kulturer.
Väldigt olika kulturer.
Ja, och det kan man liksom aldrig komma ifrån. Även om man är en mindre organisation så är det också subkultur inom olika team och sådär. Och det är ju någonting man måste vara medveten om och fundera på hur lägger vi balansen då mellan det som ska vara gemensamt och hur mycket ska få vara eget. För det är inget fel med det. Alla behöver ju inte göra exakt likadant om man är 10 000 anställda.
Nej, och det skulle vara förödande för vår affär om Hemköp och Willys hade exakt samma kultur. För att de har olika koncept och olika affärsdriv i sina frågeställningar. Det är jätteviktigt. Jag tycker det finns en frågeställning som man ska lägga till när man pratar värderingar och kärnvärden. Och det är, man talar ju ofta om den kultur och värderingar, men man talar väldigt sällan tycker jag om de strukturella hindren som man också måste jobba med. Alltså för att nå kulturen så måste man jobba med de här strukturella hindren. Alltså vad behöver vi göra i organisationen? Om vi sätter ett antal som du har jobbat med i många organisationer, vad får det för effekter på organisationen? Måste vi ändra strukturen?
Lönesättning, bonus, allt sånt där.
Ja, eller vi kan säga hos oss till exempel när vi satt vår kultur, ett sån enkel sak som vi satt i huvudkontor. Skulle vi jobba med integration och säga att ett av våra kärnvärden är butiken i scenen? Det är det absolut viktigaste för oss, våra butiker. I huvudkontor, det kändes ju som här uppe och ni där nere. Vi döpte om det och sa att vi kommer alltid säga att det är vårt supportkontor. Det kan man tycka att det är en liten fråga. Det var en jättestor fråga.
Ja, men det förstår jag.
Därför att det var ett strukturellt hinder också som behövde göras. Att se på verksamheten på ett annat sätt.
Man kan inte underskatta semantiken.
Nej, alltså det blev mycket. Andra effekter också. Mm. Det var inte bara att ändra ordet, det var också att ändra organisation.
Nej. Som speglar en attityd ju.
Mm. Absolut.
Som sen är direkt kopplat till hur vi beter oss. Ja. Och hur vi faktiskt löser problem, hur vi relaterar till varandra, hur vi tar beslut. Och så vidare. Så att, det finns ju en väldigt tydlig koppling.
Ja, ja. Och när man är en stor organisation, eller jag tänkte du inledde också som att det politiska livet och de som är, alltså när man ska nå många människor, antingen så kan man göra det med hårda strukturer och regler och rutiner, eller så gör man ju det som vi och som det du jobbar med kärnvärden och kultur, där man får ett rättesnör att hålla sig i. Alltså våra medarbetare som jobbar i kassan och ska ta ett beslut så till en kund måste veta vad det är som gäller. Mm. Det kan man inte skriva in manual.
Och det är enkelt också tycker jag att titta på det utifrån ett corporate perspektiv. Det är mycket effektivare. Det kostar otroligt mycket att bibehålla de här stora internkontrollstrukturerna som finns i många stora företag. Det kostar miljoner bara att ha en controller på varenda chef till exempel. Men att jobba med kulturvärderingar skapar en mycket, mycket effektivare organisation, så mycket snabbare att kunna agera på liksom snabba beslut ute i fronten som ni beskriver. Jag brukar tänka på mina medarbetare som är ute vid fronten.
Ja.
Vad behöver jag rusta med för att de ska kunna fatta snabba bra beslut som är i linje med vad vi vill göra.
Mm. Och det är ju där din affär står och där vår affär står. Och det är ju där som liksom affärsmöjligheterna är. Så det är jätteviktigt.
Vi brukar prata om den intuitiva organisationen också, att man bygger in en intuition. Så att, precis som när du tränar ett fotbollslag så vill du att alla ska förstå intuitivt hur spelet ska gå till. Ja, inte att de ska springa till någon manual. Vem var jag skulle passa nu här igen? Utan det ska bara ske. Det ska bara sitta.
Men det där är en jättestor fråga. Om man då har en organisation som har varit van att jobba mycket med strukturer och checklister och så vidare. Och så ska man ändra det beteendet. Då provas ledarskapet och medarbetarskapet väldigt mycket.
Jag skulle vilja backa lite grann till du var inne på det här med IKEA och Hennes & Mauritz. Som bägge är exempel på dels väldigt kända varumärken och kända företag, men som har otroligt starka ledare. Där grundarna fortfarande är med i vardagen på ett annat sätt än på många andra bolag. Och det såg vi själva i vår forskning för vår bok. Att vi hittade liksom den röda tråden i företag som faktiskt lyckas kombinera det som ni var inne på nu med affärstänket kring hur man bygger upp sin verksamhet och hur man jobbar in värderingarna och beteenden i kombination med att faktiskt hela tiden prata om våra beteenden och kulturen och värderingar och vad det betyder för oss och hur vi vill agera, vilka vi vill vara. Den röda tråden som vi hittade där, det var ju företag där grundarna eller ägarna fortfarande är aktiva. Och det säger sig själv kanske att om en entreprenör drar igång ett företag så färgas och präglas ju de första medarbetarna väldigt mycket av den eller de personerna. Och sen växer man och då är det utmaningen att hur får man med sig människor på vägen. Men jag skulle vilja bolla tillbaka den till dig där då. Hur gör man när man inte har en stark frontfigur eller en karismatisk enskild ledare som kulturen eller företaget är uppbyggt kring från grunden?
Mm. Och det där var precis en jätteviktig fråga när vi startade vårt arbete. Och vi har Antonia som är en väldigt stark ägare men som jobbar i sin koncern med ett väldigt decentraliserat arbetssätt så att varje bolag sköter sig. Och valet hos oss var att jobba med synen på ledare och medarbetarskap som är på samma nivå. Så vi har inte satt en symbolisk ledare som man är följare till som medarbetare i våra värderingar. Utan vi tror att ett ledarskap förtjänar man i mötet med sina medarbetare. Så det har vi jobbat jättemycket. Så det kulturen i våra värderingar och kärnvärden har också utmynnat till att vi har satt en tydlig ledare och medarbetarprofil. Så och där vi tänker också, jag ser ju när vi något bolag byter en vd till exempel, så kommer ju, alla har vi vår historia med, så kommer man med sina värderingar, man har kanske jobbat i något annat företag och tar med sig något. Och då blir ju vårt jobb väldigt mycket att säga, det där är jättebra, men här är det här som gäller.
Tydligheten.
Rekryteringen.
Men jag tänker också att jobba, som du beskriver också, men jobba systematiskt istället för att det ska inte vara persondrivet utan det ska vara ett systematiskt arbete där alla processerna, allt från men hur ser anställningsintervjun ut, hur ser frågebatteriet ut, det handlar om värderingar eller det handlar bara om skills, liksom kunskaper, eller hur ser
lönesamtalet ut? Eller, alltså att det verkligen måste genomsyra alla processer. För då blir det blir väldigt skakigt tycker jag om det ska hänga på en karismatisk ledare. Då, tänk om den slutar.
Ja, dels det och sen så tror jag att det är inte framtiden. Unga ser inte det. Eller jag tror att också att medarbetarskapet har ett... Jag kallar det medarbetarskap för jag tror att det är precis lika viktigt som ett ledarskap i våra nya organisationer. Så att därför är det symboliska ledarskapet tror jag inte är framtiden heller.
Ja, det har ju varit ett återkommande tema faktiskt. I alla de här avsnitten så har vi kommit fram till den unga generationen medarbetare som kommer ut på arbetsmarknaden som är mer livsstils- och värderingsdrivna än vad vi inte kanske någonsin har varit och som gör sitt val helt utifrån det och som väljer bort om det känns fel att alltså, ni står för saker som jag inte kan köpa, jag kan inte jobba för er, så det är verkligen så att ett helt annat typ
de
av medarbetarskap.
Vi har utmaningen, på Stockholmskontoret hade vi ungefär 30 medarbetare och 300 studenter. Och i och med att en av våra värderingar är team is everything så ska vi alla sitta tillsammans. Så att vi är då i en lokal med 330 personer och studenterna färgar ju kulturen mycket mer än vad medarbetarna gör. Så att vi måste ju ta alla våra studenter genom en kulturprocess. Så att de köper in på Hyper Islands värderingar. För att vi kan inte ha, annars påverkar de för starkt medarbetarskaran. För medarbetarna är ju för det mesta ute med studenterna.
Så att det, ja. Vad häftigt, vad händer då?
När de påverkar menar du?
Ja, liksom, hur ser det där
ut? Om en klass krisar till exempel. Det är ju ofta så att alla klasser har sina såna cykler. Och vi vet ju till exempel att i november så börjar en klass krisa. Och sen sprider det sig som en jäkla löpeld genom skolan. Och de ifrågasätter utbildningen och de ifrågasätter oss och det är så här, och då påverkar det personalen jättemycket. Även om de vet att det här händer varje november och det är helt normalt. Studenterna är trötta, de är superslitna, det är snart jul, alla internationella studenter är deprimerade för det är så mörkt. Och de kommer att må bra igen efter jullovet. Men där ser man hur en kultur bara sprider sig. Och så försöker vi då hitta då sätt att liksom vara lite proaktiva. Liksom, vi gör roliga saker med studenterna, personalen gör Lucia, allt från Lucia-tåg till att vi bjuder dem på något. Alltså det ska vara någonting extra som händer, som bryter vardagen, den här negativa kulturen som börjar skapas. Men det går aldrig riktigt. Den måste dit för att man ska ta sig till ett nytt ställe på något sätt.
Jag tänker det är ju när vi pratar om det här med nästa generation som man ska rekrytera in på företagen så tänker jag att det är minst lika viktigt att tänka på kunderna som också är den gruppen, en växande köpstark grupp som också tar beslutet utifrån mening, värderingar, större samhällsansvar och så vidare. Och det är någonting man ser oberoende av vad man har för verksamhet tror jag eller vilken bransch man befinner sig i. Att kundpåtryckningen ifrån en yngre köpare eller en yngre kund kommer faktiskt att börja prägla kulturer och organisationer mer och mer. Eller om man ska överleva så måste man låta dem och kanske bjuda in kunderna på ett annat sätt. Att faktiskt ett medskapande co-creation som heter buzzword i hur man faktiskt formar både vad man säljer, produkter och tjänster men även hur man beter sig. För att det skapas en massa förväntningar som kanske, och det är en stor skillnad från hur det var tidigare. Och att vi lever i ett sånt otroligt transparent samhälle.
Ja, jag tänker med det digitala som vi pratar väldigt mycket om nu. Alltså det gör ju att värderingar och kärnvärden och kultur blir ännu viktigare. Det är otroligt viktigt.
Och man kan inte ljuga kring dem heller.
Nej, men precis. Det är så transparent. Man måste stå för det. Och man måste stå från det inifrån och stå fast vid någonting.
Men vi hade faktiskt, och det där tycker jag är ett dilemma också. På ena sidan så jobba med samskapande, co-creation och att låta människor komma in och färga kultur mycket. Samtidigt kan man ju inte skriva om sina kärnvärden varje år. Bara för att man har fått några nya medarbetare som inte tycker att vi har inga värderingar för jag har inte varit med och tagit fram dem. Så där är en spännande process. Hur kan man då få människor att känna ett ägandeskap trots att de inte har varit delaktiga? Överhuvudtaget, de gjordes innan de föddes. Liksom. Ja. Mm.
Och hur gör ni det då?
Ja, vi är lite olika, men det är ju väldigt viktigt i onboardingprocessen, alltså när människor ska börja jobba. Och dels använder vi rekryteringsprocessen väldigt mycket till att har man helt fel värderingar, då kommer man nog aldrig kunna anamma våra värderingar. Alltså då ska man inte jobba hos oss.
Ni screenar det redan från början?
Ja, vi pratar om det redan från början. Och vi pratar som du har nu kommit på en intervju till ett väldigt värderingsstyrt företag. Nu ska jag berätta för dig vad det innebär i praktiken här. Och om du inte köper in till 80% i alla fall till de här värderingarna, så kommer du inte trivas här. Det kommer kännas konstigt att vara här. Men sen gäller det att ha en process där människor faktiskt när de har börjat faktiskt få göra en liten mini, men den här värderingen, vad innebär det här för mig? Hur vet jag när jag har det beteendet, eller vad är det för beteende jag ska ha? Alla måste ju tugga igenom sig det lite grann.
Men det tror jag. Och så har vi ju en egen akademi, en utbildningsenhet. Så vi genomför till exempel 36 000 e-learning-utbildningar per år. Och i varje utbildning så finns det, alltså väver vi in om man så lär sig om frukt och grönt eller om säkerhet eller om man går. Vi har också två ledarutbildningar som man går där man börjar först. Vad står vi för? Vilka kärnvärden har vi? Och vad betyder de? Och i steg två så är hur samarbetar man i den kultur som vi jobbar med? Så jag tror att det är också sättet att säkra upp att det lever över tid. Och det där får man också, jag brukar säga, jag tror den största utmaningen är att stå fast. Hålla fast. Ha modet att våga säga att det är det här som gäller. För det kommer alltid komma nya, och det kommer i såna här stora organisationer hos dig och hos oss där det byts ledare och medarbetare, så måste man våga stå fast.
Jag måste fråga, jag vet att ni jobbar jättemycket med mångfaldsarbete och du har fått pris för det också. Så. Hur viktigt har den här biten varit i att få igång ett bra, äkta, autentiskt mångfaldsarbete? För att det är många som, alla pratar kanske om att mångfald är viktigt, men sen är det få som faktiskt gör någonting åt saken. Eller så ser man mångfald som en väldigt ensidigt begrepp. Antingen är det bara kön man pratar om, eller så är det bara etnicitet man pratar om, men liksom hela skalan. Kan inte du berätta lite kort hur värderingarna och hur den processen har påverkat ert mångfaldsarbete?
Det behöver vi ett radioprogram till. Nej, jag kan bara kort säga att när jag fick det priset så var det faktiskt för det kulturarbete vi har gjort. Vi hade aldrig tidigare använt epitetet mångfald hos oss. Utan mer en inkluderande arbetskultur, ett inkluderande ledarskap, ett inkluderande arbetssätt. Och sen säkerställt det genom dialoger i alla led. Där vi har väldigt systematiskt jobbat. Och jobbat väldigt internt. Alltså jobbat med förändringsledare, utbildar ledare som utbildar andra ledare och så vidare. Så att vi lever i organisationen. Och det är ju liksom grunden för att kunna skapa mångfald, tror jag. Att man har en inkluderande kultur.
Mm. Det är en värdering i sig, att man i beteendena.
Att det är det som är. Alltså ett av våra beteenden är du är viktig och vi är starka tillsammans. Så det är grunden för det mångfaldsarbete vi har.
Och det kanske snarare är resultatet av en värdering än en värdering i sig. Det är superintressant och jag tror att det finns många som har mycket att lära av det, för att man tänker att det är någon sorts projekt och vi ska ha ett mångfaldsprojekt som vi ska bocka av och bli klara med. Men det är ju helt och hållet en inställning till varandra, till oss som människor och hur vi ser på varandra. Och då blir mångfald effekten av det.
Det tycker jag är en jättebra avslutning på det. Det är långa, jag skulle kunna berätta om det.
Gärna. Tusen tack, det här är ju som sagt ämnen man skulle kunna prata om i flera timmar. Vi har också ett ämne eller en fråga som vi brukar ta upp varje gång. Som antingen är ett aktuellt ämne som figurerat i pressen eller också någon form av dilemma. Och nu har vi valt ett dilemma som handlar om hur man faktiskt i praktiken går från att vara resultatfokuserad, helt och hållet målfokuserad till värderingsbaserad. Och,
Och det här är ju mycket svårare än vad det kan låta. För man kan ju säga att man är värderingsbaserad. Men när det kommer till kritan så är ju 99 företag av 100 ändå helt och hållet resultatbaserade. Och du belönas utifrån vad du presterar, framförallt ekonomiskt. Och kanske oavsett hur du har uppnått det resultatet. Även om det har varit på bekostnad av någon kollega eller det har skett på ett sätt som kanske inte är enligt företagets värderingar. Och det är svårt, det är en utmaning, det är knepigt att gå från att vara det här traditionella resultatfokuserade till att vara värderingsbaserad på riktigt, äkta. Och det mest extrema fallet som vi har sett, det är ju det här skoföretaget Zappos som vi gärna upprepar för att vi tycker att de är väldigt inspirerande, som driver sin verksamhet bara utifrån värderingen. Det är bara det som gäller, det är de som avgör vem som anställs, det är de som avgör hur man belönas, vad man får för lön, och de också avgör om du ska ha kvar ditt jobb eller inte. Nu har ju de lite andra arbetsrättslagar i USA, men där kan du faktiskt få sparken trots att du är en toppsäljare. Om du inte lever enligt värderingen. Men hur ser ni på det här den utmaningen att gå från att vara enbart resultatfokuserad? Det är klart att du måste vara resultatfokuserad. Det är inte så att man ska sluta och tycka att resultat är viktigt. Då kan man inte bedriva verksamhet.
Nej, det var det jag reagerade inte över.
Det är inte alls det jag försöker säga. Utan att kunna hitta balansen däremellan. Och också förstå att de ger varandra näring. Värderingarna, som du sa Johanna, de är till för att nå resultat och nå sina mål.
Jag har en liten formel.
Underbart.
Vad plus hur är lika med resultat. Alltså så här, vad vi gör, vad vi erbjuder våra kunder, vad vi än är för företag och hur vi gör det. Där är huret, det är både våra processer och det är vår kultur. Ger ett resultat, ett positivt resultat. Om du tittar monetär, alltså ger en framgång. Och vad jag tror man måste göra, man måste ta det här, liksom, det som är så bra med ekonomiskt resultat är att det är så lätt att räkna ut, det är så tydligt. Men man måste tratta ner mål också på vadet, det vill säga kvaliteten som man levererar och hur man levererar det. Så att man har bra mål för alla tre områdena. Därför att det som blir mätt, det blir också gjort. Så att börja mäta.
Ja. Ja, det tror jag du har helt rätt. Jag tänker, vi har ju vår medarbetarundersökning till exempel. Där ställer vi ju frågor som här rör till våra kärnvärden. Men också att vi har ett väldigt bra resultat på 91 som är långt över marknaden är. Som vi är jättestolta. Och det tycker jag är lite bevis på en stark kultur. Men jag tror också att det är avhängt att man vågar ta lite obekväma beslut. Alltså att man kanske vågar säga upp chefer eller ledare. För det kan man ändå göra i Sverige. Om man inte lever den kultur. Och det är det lite jag menar. Om man skapar en organisation med stark värdering så finns det också ett undertryck för medarbetarna. De kommer inte acceptera och då måste man ta de här besluten. Lite att gå från bara resultat till det ena. Jag tror att det är en kombination som du säger. Ett som vi också gör, varje år så har vi ledarkonferens där vi lyfter fram en ledare för varje kärnvärde som vi premierar, som har gjort något speciellt, som har i sitt ledarskap för att leva du är viktig eller starka tillsammans eller vi vågar, vi har koll. Det tycker jag är ett sätt att det inte bara är pengar som vi premierar utan också beteenden som är viktiga. Vi har också vardagshjältar där när medarbetare själva kan nominera medarbetare som gör något i vardagen utifrån våra kärnvärden. Jag tror väldigt mycket på de där positiva berättelserna. Alltså att lyfta det som är det positiva för att inte bara se resultat. Var det svar på din fråga eller?
Ja, absolut. Jag sitter och funderar själv på... Alltså det är en knepig eller en utmanande situation. Och det var som du sa Johanna, det är mycket enklare att mäta i Excel-ark. Så det handlar väl också om att övertyga skeptikerna om att det inte är antingen eller. Att det inte är antingen så jobbar vi bara med ekonomiska mål eller så jobbar vi bara med att gulla med personalen. Som det finns en del som uttrycker sig som. Det handlar om att skapa en intuitiv organisation där alla är vinnare på något sätt. Alla har nytta och glädje av de här värderingarna och man uppnår resultat, för det är ju det alla vill ändå i slutändan. Det finns egentligen ingen konfliktsituation.
Nej, jag tror tvärtom. Jag tror att man ska tala om att man vill nå resultat. Jag tänker i vårt fall där vi satt strategierna och de här resultaten ska vi nå. Vilka beteenden behöver vi ha i vår organisation?
Absolut.
Och jag tror att det är viktigt. Så det är absolut inte antingen. Jag är väldigt resultatfokuserad och tycker den är likadan som när vi talar om mångfald, så talar vi det om ett lönsamhetsperspektiv på mångfald.
Och jag tänker också att vi införde faktiskt något som var himla bra. Inför varje utvecklingssamtal så fick alla medarbetare göra en liten 360 runt sig själv. Så att de fick fråga några jobbarkompisar och någon chef i organisationen. Hur lever jag den här och den här värderingen? Så att man fick feedback inför. Som ett sätt att liksom inte bara lyfta upp, utan lyfta upp beteendet som en grund i utvecklingssamtalet. Alltså det finns ju massa sådana små saker man kan göra så att det blir konkret, det blir mätbart, det blir någonting som folk känner faktiskt för oss närmare resultatet.
Mm. Det här är som sagt superspännande ämne. Men vi behöver avsluta nu, tråkigt nog. Jag skulle i alla fall vilja sammanfatta lite vad jag tar med mig. Dels det här att det handlar så mycket om vad du gör i vardagen och att det inte ska krångla till saker och ting, utan det är vad och hur man gör saker i vardagen. Att strukturen och organisationen hänger ihop med beteenden och attityder, att de behöver vara synkade med varandra. Det du pratar om, Louise, det tar jag också med mig hur viktigt det är. Och att även sånt som till synes kan vara oviktigt som vad man benämner saker och ting faktiskt kan ha jättestor betydelse. Det är flera gäster som har sagt samma sak i andra avsnitt. Små, till synes små saker betyder väldigt mycket, för det har med inställning och attityd att göra. Feedback, hur otroligt viktigt det är att få den här dagliga feedbacken på vad man gör bra. Att bli uppmuntrad, upplyft, synliggjort när man gör bra saker som är i enlighet med kulturen. Det tar jag också med mig. Det här att lyfta fram goda förebilder och att använda storytelling, att berätta goda historier, hur kraftfullt det är. Vad tar du med dig, Marie?
Ja, du summerade så väl där. Jag kände att det var ungefär de sakerna jag fick med mig också. Jag tycker det var superintressant att få ha med er idag och få höra era perspektiv som har varit mycket samstämmigt men från helt olika typer av organisationer och olika storlek och olika ålder på organisationer. Och ändå så är ni ett bevis på vad vår egen tes är. Det är att alla kan jobba med de här frågorna oberoende av vilken bransch man är verksam inom eller hur man har för ägarstruktur eller några andra parametrar. Det här är någonting som är någon form av nästan hygienfaktor, eller borde vara det, hos fler. Vi hoppas väl att den här poddserien och det vi gör och skriver böcker och så vidare, att det är ett sätt att inspirera fler genom att lyfta fram de goda exemplen just på de som faktiskt lyckas kombinera kultur och värderingar och förstå att det är direkt kopplat till deras affär och till lönsamhet och resultat. Så tusen tack för att ni var med oss idag.
Får man ställa en fråga? Ja. Har ni två jobbat med era värderingar i ett samarbete?
Absolut. Ja, det roliga är att det var faktiskt det första vi gjorde innan vi ens började prata om vad vi skulle göra ihop. Ja. Så träffades vi och så satt vi och pratade om vad är viktigt för oss. Vad är grundläggande för att vi överhuvudtaget ska kunna ha någonting med varandra att göra. Och så visade det sig att vi hade väldigt, väldigt lika värderingar. Och sen pratar jag om, men vad ska vi göra då? Och det är ju en reflektion vi har gjort efteråt. Hur otroligt viktigt det var för oss.
Och det är någonting vi har ett samtal kring hela tiden sen vi grundade vårt företag, Vision Takeoff. Att det är ett kontinuerligt samtal, och det är det som ni också säger, att det är ingenting man bockar av, utan det är faktiskt ett pågående samtal hela tiden, och det är först då det föder resultat. När man är medveten och nyttjar det som en hävstång istället för att det på något sätt är något sidoprojekt. Utan att det är en del av det man gör hela tiden i alla möten, i alla samtal. Det var en kul
formfråga. Ja, då vet vi att de har gjort rätt.
Ja, bra. Tusen tack för att ni var med.
Tack för att vi fick
Tack Johanna Frelin och Louise Ring.